Ja, god eftermiddag. Det är söndag igen. Och lite förundrade så lyssnar ni på en gammal låt som faktiskt är från 60-talet. Och det är Britta Borg som sjunger och jag får ju säkert inte spela den här mer än några få takter. Så jag låter den tonas ut. Men 60-talet är vad jag ska jämföra med nu 2020-talet. David har ju varit ute och shoppat. Han har gjort en matlista som han skickade till mig. Och ja, jag vet ju att idag när han kommer hem med all den här maten så har det nog blivit en hel del förpackningar runt omkring den där också. Hur var det då om man gick tillbaka en 50-60 år i tiden? Ja, jag har ju nu dragit mig hela vägen till 60-talet. Som inte var så olikt 70-talet, men 60-talet blev liksom brytpunkten på något sätt. Fram till, man kan säga, 50-talets slut skulle jag tro, så var det väl så att man hade väldigt lite onödiga förpackningar, man får säga så. När man handlade mjölk, då handlade man i en mjölkkruka som man antingen tog med sig till mejeriet och de fyllde upp 4 eller 5 liter med en mjölk som man kunde sedan skumma och få grädde ifrån. Eller man gick till en bonde och lämnade in krukan och så tömde han upp 5 liter om man gick hem med det där. Så det var en förpackning som man naturligtvis återanvände. Det var en sorts plåthink eller en plåthink med lock på. Så mjölk, det hade man inte riktigt börjat med förpackningar, men ganska snart skulle den så kallade tetrapacken komma. Det här med att man hade en sorts pappersförpackning vaxad som skulle underlätta transporten och förpackningen och allting och sånt där. Men att här var det ju i alla fall på den tiden mjölk i kruka och så småningom också i en sorts ganska robust flaska som kom med olika typer av etiketter. Jag minns att det var mörkblå etikett för filmjölk och röd för mjölk tror jag och så vidare. Och de här flaskorna, de återanvände man naturligtvis hela tiden. De skickades tillbaka, de tvättades och så återanvände man dem. Så på Davids lista här så fanns det faktiskt inte mjölk. Men jag la till mjölk eftersom jag gillar mjölk så mycket. Så han har börjat med potatis, lök och vitlök. Och potatisen tycker jag är precis densamma. Nästan som då. Många hade ju kanske egna potatistäppor och hade potatisen förvarad i en speciell potatiskällare. Som, en jordkällare som var väl ventilerad och som höll hela året samma temperatur, ungefär en plus 3-4 grader, men det frös aldrig i den. Och man kunde köpa potatis i lösviktiga affärerna, men ofta köpte man väl det direkt och la upp liksom ett eget potatislager över vintern. Lök, lite likartat tror jag. Många odlade framförallt då gula lökar och det fanns att köpa också i lösvikt. Och när man tog det i lösvikt så då fick man då en papperspåse i så fall. Vitlök var någonting som jag själv inte stötte på faktiskt under hela min yngre uppväxttid. Under 60-talet så tror jag inte att jag köpte eller såg min mor köpa vitlök. Det kanske hon gjorde, men att det kunde förekomma, men det var ganska exotiskt tyckte vi då. Ja, kött och fisk då? Ja, kött då gick man ju fram och frågade om det var fint kött inne, om det var välhängt och om det var prima eller extra prima var det någonting som hette. Så att man hade rätt god koll på kvaliteten där. Och bakom disken stod det en man med vit mössa och var rätt så bestämd på vilket kött man skulle ha. Så till söndagsmiddagen skulle det vara en stek och det skulle vara välhängt kött. Och han skar upp de bitar man skulle ha och la dem i ett vaxat papper. Fisken, ja. Fisken, den ligger inte... Ja, den kommer att börja att frysas kan man väl säga. Den kom ofta också i en låda med is faktiskt. Det hände ju att man körde ut på en lastbil fiskar till hela landsbygden här. Och då hade man ett antal lådor med olika fiskar och varje låda så att säga var full av is och fiskarna låg i de här islådorna. Men just under 60-talet, då börjar liksom den moderna tiden att bryta in. Och man börjar att frysa in mat. Så nu blev det en sorts pappersförpackning kan man väl säga som fiskpinnar frös in i. Så man köpte nu fisk som inte hade ben och som var liksom processad. Och vad vi kallar för fiskpinnar som ni alla har säkert träffat på. Och det kom just under 60-talet. Nu kommer den moderna tiden här. Och tvn kom och man skulle sitta och ha det bekvämt framför tvn. Och det skulle vara lätt att laga mat och snabbt skulle det vara framför allt. Och nu börjar man alltså bryta sönder gamla traditioner. Köttet, ja det kunde ju vara fryst. Ofta kanske man trots allt köpte en kvarts gris som man sa och styckade den själv och la då köttbitarna, kotletterna och så vidare för sig i en plastpåse och så hade man märkning när det var inlagt och sen utanpå alltihopa har man ytterligare ett lager med plastpåse så det skulle vara torrt inuti på något sätt. Och så man börjar nu under 60-talet att använda sig av den så kallade frysboxen och frysa in kött. Och likaså fisk fram tills nu kan man väl säga var ju en typisk färsk produkt och nu börjar man också att frysa in. Men vanlig fisk, ja man kunde köpa en djupfryst men jag vill påstå att det var fiskpinnar och sådana saker som man köpte så att säga i förpackningar. Och sen köpte man fisk hos fiskhandlaren och då fick man den ofta i någon sorts vaxat papper. Så plast var inte så jättevanligt än faktiskt. När det gäller grönsaker rent allmänt då. Ärtor har David skrivit upp här. Det kunde stå kanske tomater och gurka och så vidare. Och på den tiden var vi ju väldigt säsongsbundna. Det fanns vissa grönsaker under vintern också. Ärtor, det kunde vara i faktiskt konserverade plåtburkar så att säga. Och det kunde vara nu också djupfryst. Men tidigare så förekom hjärtorna framförallt då under sommarhalvåret då när man hade dem i sina egna grönsaksträdgårdar. Tomater var ju också en säsongsprodukt. Vi hade inte så mycket tomater i Sverige och att importera från andra länder var rätt komplicerat. Vi var inte med i EU på den tiden och det var rätt stränga tullar. Så att maten och matproduktionen var väldigt skyddad i Sverige. Så man i princip använde sig av 100% den egna produktionen. Och då fick man ju ta vad som bjöds. Och tomater kunde ju inte komma förrän lite senare på säsongen. Och man kan säga alla grönsaksprodukter var säsongsbetonade. Och samma sak när gurkan väl kom, då fanns det gott om gurka och så vidare. Ja, sen var det här med olivolja och pasta har vi skrivit upp här. Och olivolja, det vet jag inte ens om det fanns på den tiden i Sverige. Olja vi såg var en så kallad kronolja, det var väl... kanske en majsolja. Den fanns, men man använde sig av margarin och dessförinnan av smör. Men det kom Milda margarin och 3S. En av de få matannonser jag ser från den här tiden var just 3S-margarin som skulle vara så jättebra, tyckte de. De var i vaxat papper, kan man väl säga. Och pastan, den var ju väldigt ovanlig faktiskt. Jag vet inte riktigt hur mycket pasta som fanns att tillgå i Sverige, men det var en mycket ovanlig produkt i början. Men ju mer folk reste, desto mer vanligt blev det. Och den var nästan alla förpackningar tidigare var i en sorts tunn pappkartong. Och så småningom gick man över på plast eftersom det var kanske lätthanterligare och kanske tätare. När det gäller grönsaker så har ju David skrivit upp bananer. Det skulle kunna vara apelsiner och äpplen och sådana saker. Och här, det fanns bananer, det fanns apelsiner. Det var ofta från Israel, Jaffa-apelsiner. Men ibland dök det upp också blodapelsiner från Italien troligtvis. Och när det gällde frukt, konsumtionen av frukt under vintern var relativt låg, kan man väl säga. Det fanns inte jättemycket frukt naturligtvis. Vad vi hade var ju de egna äpplena. Väldigt många hade egen äppel- eller fruktträdgård och förvarade äpplena själva så att säga i en sorts luftiga lådor i en visthusbod kallar man det för, där temperaturen hölls ungefär en 3, 4, 5 grader under vintern. Och på det sättet kunde man äta äpplen fram till mars, tror jag. Ibland till april, men inte mycket längre än så. Och bananer köpte man till jul. Det var liksom en högtidlig sak. Det blev ju mer och mer tillgängligt allt eftersom tiden gick. Och apelsiner också köpte man, men det var sparsamt man kunde äta det här. Men det man kan säga rent allmänt på de här produkterna är ju att det förekom nästan eller inget plast alls, utan det var i så fall vaxat papper var väldigt vanligt och en sorts tunnare papp och papperspåsar och papperskassar kunde förekomma. Så småningom blev ju oljan blev ju tillgängligare och billigare och man lärde sig, det var väl en tekniklösning också, att göra allehanda typer av plaster och så växte ju den produktionen och ja, det kostade säkert inte affärsinnehavarna speciellt mycket att ha grejerna i plast och så tyckte man sig att man nådde kanske bättre hygien eller bättre förvaringsmöjligheter att saker och ting kunde hålla sig längre. Men går man tillbaka 50-60 år så är det en jätteskillnad i alla fall hur mycket förpackningar man kom hem med och hur mycket som man behövde. Ja, det fanns inte återvinning utan man hade ju en soptunna på den tiden, enklare slag. Och om det var papper så eldade man ofta upp det själv. Och man tog, ja, konservburkar kunde ju dyka upp och sånt körde man iväg till soptippen naturligtvis. Men det var otroligt mycket mindre avfallare sopor. Jag vill påstå att det handlar om när man tog en soptunna till soptippen kanske en gång i månaden som man idag skulle ta en gång i veckan. Minst den skillnaden upplever jag det som faktiskt. Ja, så i alla fall. Då får vi se hur framtiden blir. För då diskuterar man ju det här mycket. Det finns både för och emot som sagt. Va? Vi har kanske gått för långt när det gäller förpackningar. Och det vi framförallt kanske behöver komma tillbaka till, det är väl att vi köper varor som är ifrån orten, att traktens bönder får chansen att leverera till de som bor i omgivningen, så att man kan köpa varorna oftare och färska och inte behöver förvara dem jättelång tid och inte ha en transport som kanske går från Kina och hit. Vi vet ju skräckexempel på att man lär skala räkor någonstans långt, långt bort ifrån Afrika, eller någonstans har jag hört skräckhistorier om de skalade räkor vi äter här. Och det kan inte vara det mest ekonomiska. Så vad det handlar mycket om, det är ju naturligtvis transporterna, att de måste minska också. Och där måste vi då tänka på ett annat sätt och göra maten på ett mer tillgängligt lokalt sätt, skulle jag tro. Ja, det var lite resonemang omkring detta. Har ni synpunkter på det, så hör gärna av er och så ska vi följa upp det här ytterligare. Hej då!